och välkomna till DIs ledarpodd. Jag heter Frida Wallnor. Här i studion har jag mina kollegor på ledarredaktionen PM Nilsson och Tobias Wikström. När vi spelar in det här så är det torsdag morgon och vi har alltså äntligen ett slutligt valresultat som bekräftat att det kommer att bli ett maktskifte i Sverige. Sportfråga då till att börja med PM. Hur känns det?
Jag tycker att själva maktskiftet känns mycket, mycket bra. Det är rimligen bra att skifta ledning för till exempel Region Stockholm efter många år av moderat styre. Och det är mycket bra att skifta ledning för regeringen i Sverige efter 8 år av, vad ska man säga, problematiskt på många sätt socialdemokratiskt styre.
Och det handlar ju inte bara, tycker jag, om att det är bara en socialdemokratisk regering, utan att det var en väldigt svag regering som inte fick någonting just gjort mer än att stänga kärnkraftverk. Så att jag ser ju fram emot att det kan uppstå politiska reformer som för Sverige framåt, faktiskt.
Men ändå, sen Magdalena tillträdde så har hon ju ändå fått en del gjort, bland annat och skickat in ansökan till NATO. Ska man vara förvånad att det inte räckte hela vägen för Socialdemokraterna?
Det kändes ju som att de hade medvind på sluttampen. Och det var ju också vad opinionsmätningarna, eller flera av dem, tydde på. Men så var det inte.
Så om vi då ska prata om det som hände igår kväll så höll ju alltså Magdalena Andersson pressträff där hon då meddelade att hon kommer att lämna in sin begäran om entledigande idag till talmannen. Hur tycker ni att hon uppträdde på den här pressträffen? Hon bland annat pratar ju om hur de har krattat manegen nu för kommande regering, men varnade också för alla utmaningar som väntar nu den här regeringen, den här krigsvintern. Tycker ni att det var statsmannamässigt av henne?
Ja, i huvudsak var det, men det här med den krattade manegen, jag minns, jag är så gammal så jag minns det dukade bordet som den borgerliga regeringen ansågs ha fått ta över då 1976. Det var så Palme pratade om att om det nu händelsevis går bra för den här borgerliga regeringen så är det vi som har gjort grundjobbet. Så att det är klassisk socialdemokratisk retorik. Men i huvudsak så tycker jag att det var värdigt. Men hon tog ju naturligtvis chansen med till sina tjuvnyp och det hör väl till.
Mm. Hur ska vi förvänta oss att hon kommer vara som oppositionsledare då, PM?
Det återstår verkligen att se. Jag tycker att hon indikerade ändå att hon kommer att vara hyggligt konstruktiv. Maktskifte är ju demokratins liksom stora test. Och det är viktigt hur aktörerna använder sin retorik när de väl sker. Och jag tycker hon gjorde det bra. Det kunde ha varit mycket, mycket värre. Sen att hon inte tycker det är roligt att förlora och sådär, det är ju en annan sak. Men hon skötte den här mekanismen på ett bra sätt. Och hon höll sin dörr öppen om den här regeringsbildningen inte kommer lyckas. Så att, och det indikerar ju att hon kommer ha en inte särskilt kompromissvillig kanske syn på regeringsförutsättningar framöver.
Nej, och när hon säger, det är viktigt att, tror jag, se, när hon säger min dörr står öppen, så menar hon ju inte att dörren står öppen för att hon ska hjälpa Kristersson. Hennes dörr står öppen för att potentiellt ta över om det blir pannkaka. Det ska man vara medveten om, att den här öppna dörren är bara öppen på ett visst sätt.
Men ta över, då menar ni att ta över statsministerposten, inte att bilda en samlingsregering med Moderaterna och att kicka ut de andra tre partierna?
Jo, det är så jag läser henne.
Okay.
Ja, absolut, att hon är redo för en sån lösning.
Okay.
Då bildar hon regering med M och S och ett parti till. Och det är väl Centern som förmodligen har den positionen.
Men under hennes statsministerskap?
Ja, visst.
Så är det ju. Det är en samlingsregering i hennes värld, det tror jag man måste se. Det är med en socialdemokratisk statsminister. Tvärtom tror jag inte kommer att hända, faktiskt.
Nej, Socialdemokraterna är ju Nordeuropas största parti, påpekar man ju också.
Mm.
Det är värdigt.
Nordeuropa är ett elastiskt begrepp.
Ja, men om vi då ska prata om regeringsbildningen då, så kommer ju moderatledaren sannolikt då få frågan om att bilda regering av talmannen. Men det här lär ju ha, själva förhandlingsarbetet lär ju ha pågått ett tag. Hur långt kan vi tänka att de har kommit till det här interna förhandlingen?
Det man hör från dem det är att de utgår ifrån de överenskommelser som redan har gjorts i riksdagen. Det är det några som ligger längre tillbaka, men sen så är det till exempel den budgeten som gäller det här året och som vann riksdagsomröstningen förra året. Så det dokumentet är viktigt och det är ju framförhandlat tillsammans med L, även om L i sluttampen hoppade av så var de med i hela förhandlingarna. Sen finns det några andra sakområden på krimområdet, på migrationsområdet vilket är känsligt, och på energiområdet. Så att där kommer det gå snabbt att komma överens. Och med budgeten som någon slags utgångspunkt så kan det hända att det går snabbare att komma överens än vad man tror. Och jag tror också att de här punkterna som brukar framhållas som jobbiga, till exempel socialförsäkringspolitiken och A-kassan, när man tittar på partiernas ståndpunkter i budgetmotionerna från förra hösten så är det inte så stora skillnader faktiskt. Jag blev överraskad själv. Det finns till exempel ingen principiell skillnad i synen på A-kassan mellan Moderaterna och SD. Däremot så finns det skillnad på hur högt det statliga taket ska vara. Och det är en fråga om pengar, inte om sådana principer som arbetslinjen och arbetsmarknadens funktionssätt och så. Men båda partierna accepterar att det är en kraftig avtrappning efter 100 dagar och att det ska finnas en bortre parentes. Och det är egentligen de svåra frågorna. Och det är de mekanismer som Socialdemokraterna och partierna vänsterut har haft svårt att acceptera.
Men under valrörelsen har det ju framställts som att det här är absolut den stora stötestenen, att Sverigedemokraterna är så pass mycket mer till vänster när det gäller sådana här socialförsäkringsfrågor. Varför har vi fått den uppfattningen?
Ja, det är frågan. LO-maskineriet och S har ju beskrivit Sverigedemokraterna som ett ekonomiskt politiskt högerparti. Och då har väl Sverigedemokraterna varit måna om att säga att det är vi inte alls. Vi står på löntagarnas sida vad gäller de här systemen och så. Det är en bidragande orsak. Och sen så är det den delen av borgerligheten som inte vill ha det här samarbetet med SD, som säger att titta på Sverigedemokraterna, det är ett bidragsparti och sådär. Men om man tittar på SDs dokument så... Är det någonting som liknar Folkpartiet för och KD kanske? Moderaterna ligger alltid lägre vad gäller sjukförsäkring och A-kassa. De är snåla vad gäller de systemen. Men de har ju sedan decennier tillbaka fått kompromissa med partier som har en annan syn. Särskilt Folkpartiet. Det kostar alltid 20 miljarder extra att göra upp med Folkpartiet. Och SD är väl någonstans i det häradet. Så det är inget omöjligt parti. Inte ens sjukförsäkringen. De accepterar karensdag. Och alla de här konstiga skriverierna som fanns för några år sedan om att man skulle kunna vara sjukskriven i oändlighet är borta. Mm.
Ser du några andra stötstenar, Tobias?
Ja, alltså, de här ekonomiska sakerna som sagt, och där finns det ju alltid, det är ju pengar, det är siffror, det går att hitta lösningar, jag är övertygad om. Andra låsningar som skulle kunna inträffa som har med pengar att göra men som är inramat av en, vad ska vi säga, principiell retorik, som till exempel biståndet, 1%-målet så att säga. Det är ju sånt där tänker jag mig att de fyra partierna måste hitta ett gemensamt sätt att beskriva vad det är man gör. Alternativt att så att säga bara hantera det budgetmässigt, men att vart och ett parti får beskriva det på det sätt som passar dem bäst. Någonstans måste de ju mötas där. Och Liberalerna måste rimligen också få någonting som de kan visa upp och säga att ja, men det här är en klar liberal vinst. Jag tänker att Sverigedemokraterna faktiskt är medvetna om det. De signalerade det rätt tydligt några dagar före valet och sa just med namns nämnande om Liberalerna att vi känner till att den och den saken är viktiga för Liberalerna och det kommer vi att hantera. Mm. Så att de säger sig i alla fall ha förstått förhandlandets villkor, det vill säga att man måste ge motparten någonting. Det förstår varenda facklig förhandlare, så har det alltid varit. Och jag tror att det borde kunna gå.
Mm. Men vi är inne på Liberalerna här. Det är ju, känns det som, egentligen den stora frågan här inför regeringsbildningen, om Liberalerna kommer att sitta i regeringen eller inte. Men jag vet, Tobias, att du har skrivit både att det är högst troligt att de kommer göra det och att det vore väldigt bra.
Exakt. Det vore riskabelt för alla parter om de var utanför regeringen och inte minst riskabelt för liberalernas politik. Då skulle de alltså...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Behöver avtala sig till att få ett liberalt genomslag. Vi har sett hur det gick i januariavtalet. Där vissa saker var väldigt tydligt avprickningsbara. Ja, men har man slopat värnskatten så har man naturligtvis gjort det. Men väldigt många andra liberala vinster inom citationstecken var ju inga större vinster. Centern säger att de var vinster, men det är struntsaker som de har fått igenom. Och det sättet att bedriva politik är, tror jag, är förödande. Att man säger att man har nått en vinst och alla ser att de inte har gjort det. Det är den situationen som liberalerna riskerar hamna i om de inte sitter i regering utan tvingas hänvisa till att vi har skrivit på ett kontrakt och titta, vi har fått leverans på det kontraktet.
Men de har väl hela tiden sagt att de vill sitta i regeringen. Så ja. Det känns ju som att om de får välja så blir det så. Och Kristersson har sagt att han kan tänka sig det, medan då Kristdemokraterna har sagt att nej.
Och Sverigedemokraterna det är sant, men jag har svårt att föreställa mig att bara för att Ebba Busch har sagt på detta sättet så kommer att hon inte skulle inrätta sig i vad Moderaterna har bestämt. Så att säga. De är ju ändå bästisar, Moderaterna och Kristdemokraterna.
Mm. Vad tror du, PM?
Jag tror att de kommer in i regeringen. Det är så många, alla parter tjänar på det. L tjänar på det, M tjänar på det, SD tjänar på det, KD... plus minus noll.
Varför tjänar SD på det?
Därför att det är enklare för dem att sitta i riksdagen och förhandla i egen majestät, om man säger, med regeringen jämfört med att sitta i riksdagen och förhandla med regeringen och sen vara beroende av att samma regering förhandlar med ett annat riksdagsparti. Mm. Så att de har en mycket bättre bas i riksdagen om de är ensamma förhandlingspart. Då kan de upprätta ett samordningskansli i riksdagen som gruppledarna från regeringspartierna och SD sitter i och hanterar allting. Så det blir mycket rakare och mycket enklare.
Plus att man minskar risken för att avhoppande vildar från...
Ja, man disciplinerar framförallt L. Mm.
Sverigedemokraterna då? Det har ju varit väldigt mycket skriverier nu om att en M-regering som tar stöd av SD skulle vara ett hot mot demokratin, och våra kollegor på DNs ledarredaktion menade ju att med det här valet som M gör så är risken uppenbar att svensk borgerlighet på sikt går samma väg som den amerikanska högern. Och då menar man alltså Trumps Make America Great Again-rörelse och stormningen av kongressen. Vi känner till hur det har gått för den amerikanska högern. Men de här känslorna som det här valresultatet upprör, det, hur ska man förklara det här? Det här är ju ingen skräll att det blir så här.
Nej, ibland tänker jag så här att det beror på vilken... så här, det finns uppenbara partipolitiska, taktiska orsaker till varför retoriken ser ut som den gör. Sen tror jag också att det beror på hur man tittar på SD. Om man tittar på... SD Riks som är en tv-kanal, om man läser SDs eller SD-nära nättidningar, om man tittar för mycket på Twitter och tar stort intryck av de så kallade trollen, massa anonyma konton, då får man en förfärlig bild av Sverigedemokraterna. Det är en sak. Men normalt sett så bedömer man ju inte till exempel Socialdemokraterna utifrån hatvänsterns retorik på sociala medier. Den finns ju också. Det är också en förfärlig svans. Inte lika grov, vill jag säga, som SDs, men ändå. Va? Socialdemokraterna bedöms utifrån vad ledningen tycker och tänker, utifrån de dokument partiet publicerar, utifrån hur regeringen agerar i olika institutioner. Och om man tittar på SD på så vis, hur agerar SD i riksdagen, vilka förslag läggs, hur opererar partiledningen i just nu aktuella frågor, så kan man med heden i behåll inte säga att detta är ett hot mot demokratin. Det är snarare en del av demokratin. Och det har funnits uppenbara problem ute i kommuner där de har verkat, men det, har också, det finns också en hel del exempel nu för tiden där de har uppträtt professionellt, tagit ansvar, utvecklat kommunerna, varit med i koalitioner och styrt och ställt.
Om man ska ta parallellen med USA så tycker jag att det i Trumps valvinst 2016 förklaras ju ofta av att de här grupperna på landsbygden som inte kände sig sedda, som kände sig ignorerade av etablissemanget, liksom att Trump kom och såg dem för första gången, att de liksom kände att nu fick de, de lyssnade på för första gången. Och om man ska dra den parallellen till SDs väljare så är det ju uppenbart att det partiet har bara fortsatt och växt under den här isoleringen som har varit, politiska isoleringen sedan de kom in i riksdagen. Men nu för första gången så kanske man kan få en känsla av att de här väljarna kommer att bli lyssnade på ett annat sätt i och med att partiet sannolikt kommer att vara stödparti till regeringen. Jag vet inte, det är ju i alla fall ett trendbrott.
Man har provat allting annat.
Precis.
Om man nu är intresserad av att dämpa tillväxten, vilket man inte behöver vara om man är sverigedemokrat eller sverigedemokratisk sympatisör, men om man nu är det, så har man provat alla strategier som tänkas kan. Nu kommer Sverige prova en ny strategi. Det man kan säga om den än så länge är ju att ökningen i detta valet är mindre jämfört med alla de andra riksdagsvalen. Ifall ökningen skulle ha varit lika stor som det var 2018, då hade partiet hamnat på 25-26%. Men de ökar nu några procentenheter till en ny hög nivå. Men det är inte lika dramatiskt som det har varit. Alltså mellan 2010 och 2014 så var det en 100% ökning. Mellan 18 och nu så var det en 50% ökning. Och nu är det då ett par procentenheter.
Det finns ju ett problem att Sverigedemokraterna bedöms med en annan måttstock. Och precis som PM säger, att om man inte sympatiserar alls med Sverigedemokraterna, så är det ju rimligt att man försöker ge sin bild av att det här partiet är något väldigt speciellt. Och det är man ju fri att göra. Men det blir någonstans orimligt när det inte längre spelar någon roll vad partiet egentligen säger. Egentligen vad de agerar för parlamentariskt. Utan retoriken blir hela tiden att egentligen så är Sverigedemokraterna ute efter det här. Ja, de kanske inte har något förslag om att lägga ner public service i sina motioner, i sina partiprogram, men det är det vi vet att de vill göra. Med den typen av bedömningsretorik så att säga, så fastnar debatten på något sätt. Då spelar det liksom ingen roll vad man ser att de gör, om man tycker sig veta att de egentligen vill någonting annat. Och det där, jag vet inte hur man ska komma till rätta med det där, för att jag säger inte att man har fel när man påstår att ett parti egentligen är en annan slags varelse, men det måste vara legitimt att säga, att peka på att det är det här de gör i riksdagen. De har inte föreslagit nedläggning av public service. De har inte ens föreslagit nedläggning av P3. Det finns inga sådana spår i de officiella dokument de har tagit fram.
Nej, det tycker jag är väldigt intressant att se det med olika måttstockar. Det är ju ingen som pratar om Vänsterpartiets bakgrund nu för tiden till exempel.
Och de har ju dessutom i sitt program väldigt problematiska skrivningar som de inte har lyckats mönstra ut. Och man kan diskutera om det är ett problem eller inte. Det är inte säkert att det är ett problem, men det finns en skillnad.
På tal om Vänsterpartiet, jag tänkte vi skulle avsluta med att bara prata om de två partierna som pekas ut som de stora förlorarna i det här valet, nämligen Vänsterpartiet och Centerpartiet. Vad tror ni? Hur länge sitter Annie Lööf kvar?
Jag tror att hon avgår nästa år då partiet har en ordinarie stämma. Hon har suttit väldigt länge och hon har nu andra eller tredje gången förlorat i den här maktstrategin. Dö havererade. Det var inte ensamt hennes verk, men hon var en del av det. Januariavtalet, som i hög grad var hennes verk, havererade. Och nu havererade den här kandidaturen att gå ihop med S och bilda regering. Mm. Och sen förlorade Centerpartiet mest av alla partier. Och de förlorade i sitt hjärtland, Kronoberg, Jämtland och övrig landsbygd på ett tydligt sätt. Så att jag tror att Centerpartiet kommer att påbörja den process som Liberalerna hade under de åren som har gått här. De kommer byta partiledare, de kommer byta riktning, de kommer börja stödja och göra upp med den här borgerliga regeringen, förslagvis om försvaret och energin. Energin vore ju det bästa ifall de kunde gå in i uppgörelser. Och sen så efter ett eller två partiledarbyten så kommer de vara med. Mm. Om det går bra för det borgerliga projektet nu, vill säga.
Men Nooshi Dadgostar är ju ingen som pratar om att hon borde avgå. Varför inte då? De har ju också gjort ett dåligt val.
Ja, fast det är ju inte, alltså, när det pratas om Vänsterpartiets eventuella felaktiga strategival, då är det enbart utifrån, alltså inifrån partiet. Att är det fel att man har fokuserat på klimatfrågan fast man inte gjorde det förut? Är det fel att man har gjort det? Maktstrategiskt så kan jag inte se att Vänsterpartiet hade kunnat göra någonting annorlunda. Det är en helt annan typ av kritik än den som nog riktas mot Annie Lööf. Vänsterpartiet hör onekligen hemma till vänster, och det är svårt att se att de skulle ha kunnat agera på något annat sätt när det gäller maktstrategi.
Och hon är dessutom ganska ny, får man ju säga också. Ja, vi tar och sätter punkt där för idag. Tack PM, tack Tobias.
Tack.
Och tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Ansvarig utgivare är Peter Fällman. Hej då!
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.